Du lyssnar på en dåres försvarstal av och med Paula Pelletieri. Till min älskade syster Teresa, ditt stöd bär upp varje rad. Prolog. Jag skriver detta i hopp om att få upprättelse. Min intention är inte att framställa mig själv som oskyldig, för det är jag inte. Hela min smutsiga historia är sann, och just därför måste den berättas. Ändå tvekar mina händer över tangentbordet. Ord är som stenar man kastar i sjön, de ger ringar på vattnet. Av den anledningen har jag tidigare stoppat diverse alster i byrålådan. Det finns även ett antal brev som inte har blivit skickade. Jag tänker i synnerhet på ett specifikt, mycket utförligt sådant, jag i slutänden aldrig vågade posta. Jag kan ångra det nu. Inte för att brevet, om det hade blivit skickat, skulle ha förändrat mina personliga omständigheter, utan för att adressaten hade haft chansen att lära sig en läxa. Något som i sin tur hade kunnat gagna kvinnorna i hans liv. Att ligga lågt är tryggt, men det ger inga större resultat. Du kanske anser att en publikation av det här slaget fungerar kontraproduktivt. I så fall har du möjligtvis rätt. Dessutom drar jag mitt namn i smutsen. Just det namn jag så innerligt önskar rentvå. En paradox jag lovar att återkomma till. Jag vill därför klargöra följande. Läser du ända till sista sidan är du också fri att döma mig precis hur du vill. Jag litar på din rättvisekänsla och kommer inte att gå i försvar om du väljer att klandra mig. Allt jag önskar är att för en stund få din fulla uppmärksamhet. Härmed kan ridån gå upp och historien börja. Lördag. Igår försökte jag ta livet av mig, sa jag till prästen mitt emot. Han la huvudet på sne, rynkade ögonbrynen och flyttade sig en bit ut på kanten av stolen. Positionen fick honom att likna en tiggande hund. Han hade just presenterat sig, men jag hade redan glömt hans namn. Det var något på D. Dragos, eller Dragan, eller något i den stilen. Ett namn som inte alls passade en präst. Vad hände, Patricia? Sa han. Berätta. Jag tyckte att hans fråga var påflugen. Så påflugen att jag fick lust att resa mig upp och gå därifrån. Men det gjorde jag inte. Det hade verkat dumt att bli förnärmad. Hans undran var varken konstig eller olämplig. Jag hade kommit dit på eget initiativ. Frivilligt placerat mig själv i länstolen på hans lilla kontor och helt utan tvång avslöjat min hemlighet. I ett försök att undvika hans granskande blick tittade jag ut genom fönstret. Snön hade börjat falla och himlen var vit på det där sättet som fick ljuset att sticka i ögonen. Jag ville be honom dra för gardinerna men lät bli. Istället försökte jag förhålla mig till hans obekväma fråga. Varför hade jag velat döda mig själv? Svaret gömde sig i halsen, eller var i magen det satt. I bröstet kanske. Jag sneglade på honom. Han väntade tålmodigt på mitt svar. Utan att säga något bytte han ställning i stolen och knäppte sina händer i knät. Inte som när man knäpper dem i bön. Det var mer av en nervös gest. En sån man tar till när man inte vet vad man ska göra av sina händer. Men helt säker kunde jag inte vara. Kanske var det en bön ändå. Sökte han gudomlig vägledning? Situationen var känslig och jag hade övertaget. Sa han fel sak till mig nu, fanns det risk för att jag skulle gå raka vägen ner till centralstationen och kasta mig framför tåget, och då hade skulden varit hans. Ett snedsteg av det slaget skulle en präst ha svårt att leva med. Han förväntades kunna det här. Han var utbildad till att få ordning på sådana som jag. Få mig att känna livslust igen. Få mig att bli hel. Som i historisk gestalt är Jesus väldigt intressant. Så ja, men jag tror inte på honom. Inte som Guds son i alla fall. För att vara ärlig tror jag inte på Gud heller för den delen. Fast jag utesluter ingenting. Man måste hålla sinnet öppet, eller hur? Prästen log svagt och nickade. Vad var det som hände igår egentligen? Jag öppnade munnen men inga ord kom ur den. Hela 8 muskler fanns det i tungan. Det hade jag läst en gång. Tungan var ett.